Hej och varmt välkommen ska du vara till Radio Full Gospel i Alingsås på 98,6 MHz. Jag som är producent för det här programmet heter Lennart Jareteg. Tekniker är Ronny Karlsson och förebedjare Hasse Larsson. Sponsorn för det här programmet är anonym, men jag vill ändå säga tack till alla er som stödjer vår lilla radiokanal. En fråga man kan ställa sig när man funderar över hur det kristna livet är tänkt att vara, det är: varför helig ande? Om man bara som hastigast bläddrar lite i Bibeln så ser man snabbt att den helige ande har en väldigt viktig roll i den kristna tron. Men man kan då fråga sig, varför det? Vad vill Gud med den helige ande? Vad vill han ge oss genom den helige ande? Vad vill han åstadkomma? Kan jag själv ha missat någonting? Och vad kan i sådana fall stå i vägen? Åsikterna om den helige andes betydelse och hur man får del av honom går isär väldigt mycket inom kristenheten. Och det beror på att många åsikter är väldigt dåligt förankrade i Bibeln, medan andra åsikter är bättre förankrade. Är man en sanningssökare i dessa frågor så måste man då såklart studera Bibeln grundligt för att få de bästa svaren. Men det är ändå så att det är inte rätt kunskap som avgör ifall jag ska få del av den helige ande eller ej. Det hänger på överlåtelsen till Jesus, ödmjukheten inför hans ord och viljan att få del av hans ande. Jag ska i det här programmet försöka presentera vad jag tycker att just Bibeln svarar på frågan om varför helig ande. Och jag kommer också gräva lite extra djupt när det gäller andedopet, alltså vad som är andedopets mening. För vad jag kan se i Bibeln och genom miljontals kristnas erfarenhet så är andedopet en verklighet och något som är utöver vad vi får när vi blir födda på nytt och frälsta, som man säger. Meningen med programmet är att intressera oss allt mer för andens gåva och att röja undan eventuella missförstånd som kanske blockerar. Men innan jag går in på varför vi ska få del av den helige ande så ska jag också säga något om vem han är. Den helige ande står alltid i maskulin form i Bibeln. Och det är inte så som en del feministteologer vill göra gällande, att den helige ande är en gudinna eller den kvinnliga delen i en könsneutral gudom. Det finns inget stöd för den formen av teologi i Bibeln. Och det måste vi bara acceptera om vi nu är sanningssökare. Det är istället så här att vår Gud är en person, men med tre olika sätt att uppenbara sig, eller sätt att verka, om man hellre vill säga så. Han uppenbarar sig som Fadern, Sonen eller som den helige ande. Alla dessa tre är en och samma Gud. Men när Gud kommer i mänsklig gestalt så är detta som Sonen, alltså som Jesus. När Gud kommer som en andlig kraft och tar sin boning i oss för att hjälpa oss, då är detta som den helige ande. Men det är alltså samma Gud, och vi har en treenig Gud, som man brukar säga. Precis som jag själv består av ande, själ och kropp, och att jag då är treenig, så är Gud det också, fast på sitt sätt. Nu ska vi titta närmare på 7 stycken punkter som jag har hittat i Bibeln som svarar på frågan varför helig ande. Tycker du att du verkar kunna de här sakerna väldigt bra redan, så stanna ändå kvar, vill jag be dig, och lyssna på den 7:e och sista punkten. För jag ska där prata om andedopet ifrån en lite annorlunda men väldigt viktig infallsvinkel. Första punkten då. Den helige ande föder oss på nytt och skriver Guds bud i våra hjärtan. Och vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 3, vers 3-5. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. I det här bibelordet ser vi att om man av Jesus ska räknas som en sann kristen, så är det något mer som ska till än att bara tillhöra en kristen kultur eller att gå i kyrkan. Det är något mer som ska till än att skaffa sig goda och riktiga kunskaper om Jesus och acceptera dessa som sanningar, om man ska räknas som en kristen. Man måste bli född på nytt, och det sker genom den heliga andes verk med oss då. Det här ger Gud som en gratis gåva till var och en som är villig och underordna sig Guds försoningsverk genom Jesus Kristus, och som är villig att låta Jesus bli herre och kung i sitt liv, och som av sitt hjärta vill tro och lyda Guds ord även om man inte själv klarar det. När Gud föder oss på nytt genom den heliga andes verk, så sätter han inte Bibeln i våra händer och säger så här: lyd nu det här. Utan han skriver istället sina bud i våra hjärtan, så att vi mer och mer av fri vilja och utav ren automatik handlar efter hans bud. Och detta kan vi läsa om i till exempel profeten Hesekiels bok i Gamla testamentet, kapitel 36, vers 26-27. Det står så här: Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och där var det slut på bibelcitatet. Så har du lämnat över ditt liv och underordnat dig Jesus, så är det ingen risk att du har missat på nyttfödelsen med allt vad den innebär. Då kan du räkna med att anden fött dig på nytt, även om du faller för synd då och då. För fullkomlig blir du inte på denna sidan evigheten. Den här första punkten är såklart den viktigaste, men utan innehållet i de andra punkterna så blir ditt liv mycket fattigare, och risken finns att du inte klarar dig fram till evighetens dörr utan det som de andra punkterna vill ge dig. Ja, jag försöker i det här programmet ge bibliska svar på frågan om varför helig ande, och jag har nu kommit till den andra punkten utav 7 stycken. Vi behöver den helige ande som vår hjälpare. Efter att vi har blivit födda på nytt så är vi på inget sätt kompletta eller allvetande. Vi har otroligt mycket kvar att både ta emot och lämna ifrån oss. Men vi är inte ens i stånd att ta emot allt vad Gud vill ge oss eller få av oss. Skulle han ge oss allt på en gång, så skulle de flesta av oss i högmod och kötslighet starta egen firma och börja sälja sanningar till höger och vänster. Eller så skulle vi duka under för den börda som skulle uppstå om vi på en enda gång fick veta all sanning om oss själva och all vår synd. Vi behöver därför sanningens ande för att successivt i rätt takt få lära känna Guds höga sanningar och sanningen om oss själva. Det senare är då för att leda oss fram till förkrosselse och allt högre grad av överlåtelse. Vi ska läsa ifrån Johannesevangeliet igen, kapitel 16, vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Och så läser vi även från Johannes 16 och vers 8. Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Sedan är det också så att när vi har blivit Guds barn så blir livet inte automatiskt enklare på alla områden. Ibland blir det faktiskt tvärtom jobbigare. Men de som varit alkoholister eller narkomaner eller bundna på andra sätt, de kan visserligen ofta vittna om ett enklare och saligare liv i samband med omvändelse. Men den som är Guds barn möter ju också motstånd, förföljelse, kamp med synd och begär, kamp med trosfrågor och tvivel och annat som kan göra det tungt för en kristen. I allt detta så behöver vi Guds helige ande, hjälparen, för att stärka vår tro, stödja oss när det är svårt, trösta oss när livet är tungt och ledsamt, förmana oss när vi hamnar i diken, leda oss genom tvivel och trosfrågor och också försvara oss när vi blir angripna. Vi ska läsa några bibelord om detta också. I Johannesevangeliet kapitel 14, vers 15-18 så läser vi om Guds faderliga omsorg. Och jag skall be fadern och han skall ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Och detta sa Jesus. I Johannes 14. Vers 26 så läser vi om att han ska undervisa oss. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och det var också Jesus som sa detta. I Apostlagärningarna kapitel 9 vers 31 så läser vi om tröst och förmaning. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén och Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andes tröst och förmaning. I Lukas evangeliet kapitel 12 och vers 11 så läser vi om hur anden ska försvara oss. Jesus han säger så här: när man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter så gör er inga bekymmer för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Ty den helige ande ska i den stunden låta er veta vad ni ska säga. Tänk vilka underbara löften vi har i den helige ande. Men man kan ju nu fråga sig om hjälparen, den helige ande alltså, är något som vi får i samband med pånyttfödelsen eller i samband med ett separat andedop. När Jesus talade om att han skulle sända hjälparen så sa han att han var tvungen att lämna jorden innan han skulle kunna sända honom. Och några dagar efter att han hade lämnat jorden så upplevde lärjungarna då pingstens andedop. Och det finns dessutom tusentals kristna som kan vittna om att de upplevt ett andedop och att de efter detta har erfarit en helt ny glöd, kraft och hjälp i sin tro. Men jag tycker ändå inte att vi entydigt kan utläsa ur Bibeln då på vilket sätt och vid vilken tidpunkt Gud låter oss få del av hjälparen i fullt mått. En sak är däremot säker och biblisk, och det är att andedopet är en erfarenhet som oftast inte sammanfaller med att man blir frälst och född på nytt. Men andedopet är en välsignelse som vi alla kan och skall sträcka oss efter. Gud vill det. Kom ihåg det, att Gud vill det. För precis som när du i dopet blir fullständigt indränkt och blöt av vattnet, så blir du i andedopet helt indränkt och genomströmmad av Gud själv genom den helige ande. Och vi behöver den upplevelsen. Vi tar en punkt till före nästa sång. Och det är den tredje punkten då. Vi behöver den helige ande för att leda vår vandring. Att det är viktigt att man som kristen låter sig ledas av anden förstår vi utav följande bibelord som är från Galaterbrevet kapitel 5, vers 16-18. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och det var aposteln Paulus som sa så. Och han säger så här också i Romarbrevet kapitel 8 vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Som kristen har man var och en egen väg att vandra med Gud. Och man har också ett uppdrag från Gud. En kallelse brukar vi ju kalla det. Men det är alltid lätt att både springa före Gud och hamna på efterkälken. Eller så hamnar man i dikerna. Men Gud har ändå lovat att leda oss genom sin ande. Om vi vill bli ledda. Han har lovat att vägleda oss i alla beslut och steg vi tar i livet. Och låter vi oss ledas av Gud så kommer vi att undgå många bekymmer. Inte alla, men många. Tänk vad gott att få vila i det. Och vi läser ett par goa bibelställen om andens ledning här. Vi ska läsa ifrån psalm 32 i Saltaren, Gamla testamentet. Vers 38. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Och i Jesajas bok i Gamla testamentet kapitel 30 vers 21 så läser vi så här. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen. Gå på den. Och visst är det här fantastiska, underbara löften ifrån Gud. Jag tycker att det ligger en sån underbar frihet i dem. Den fjärde punkten som då svarar på frågan varför heliga ande. Den säger så här, vi behöver den heliga ande till att helga oss, till att göra oss heliga alltså. Som jag sa tidigare så är vi på inget sätt fullkomliga efter att vi har blivit på nyttfödda. Men Guds plan är att vi ska leva i helgelse och det är hans heliga ande som åstadkommer detta. Genom helgelsen så vill han göra oss mer och mer lika Jesus. Vi kommer inte att bli perfekta på denna sidan evigheten, men Gud vill i alla fall att vi ska bli hyggligt lika Jesu karaktär innan vi får möta Jesus. Vi läser en bit i första Petrusbrevet i Nya testamentet, kapitel 1, vers 2. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder. Och ifrån första Thessalonikerbrevet i Nya testamentet, kapitel 5, vers 23. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Att sen helgelsen verkligen är Guds verk och inte vårt verk och vårt uppdrag, det ser vi i Filipperbrevet i Nya testamentet, kapitel 2, vers 13. Det står så här, ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Nu går vi in på den femte punkten. Vi behöver den heliga ande för att ge världen signaler om Guds rikes närvaro genom under och tecken och för att betjäna varandra med andens nådegåvor. Kraftgärningar och under är just tecken. Tecken för en tvivlande värld. Och Såna här under hör inte till vardagsmaten, utan är just tänkt att vara något extraordinärt för att dessa ska bli häpnadsväckande tecken på att Guds rike är närvarande. Det är inte under och tecken som frälser folk, och det är inget att basera sin tro på, men under och tecken kan väcka dem som är tvivlande och tveksamma. Och dessutom så låter ju Gud under och kraftgärningar ibland ske på grund av ren barmhärtighet såklart. Sen är det inte heller så att man kan förannonsera tecken och under. Det är inget som de kristna förfogar över på ett sånt sätt. Vi driver liksom inte undren framför oss i vår tjänst för Gud. Bibeln säger att tecken ska följa dem som tror, och vi ska läsa om detta i Markus evangeliet kapitel 16, vers 16-20. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Vi hörde här att tecken bekräftade och åtföljde ordet. Det är alltså avgörande vilket budskap vi har med oss om anden ska låta tecken under ske i vår tjänst för Gud. Är det mitt budskap eller är det Bibelns evangelium jag predikar? Vi är som kristna alltså kallade in i ett övernaturligt liv, men inte bara för att ge världen tecken utan också för att hjälpa varandra med andliga gåvor. Och det är tydligt att dessa gåvor också är andens verk, och vi ska läsa om detta i Första Korintierbrevet i Nya Testamentet, kapitel 12, vers 4-11. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Och där var det slut på det här bibelcitatet. Under och tecken kunde lärjungarna utföra även före det att de blev döpta i helig ande. De fick ju redan före Jesu död och uppståndelse vara med om att både bota människor och att driva ut demoner. Man kan därför fråga sig om andedopet är en nödvändighet för att tecken och under ska åtfölja min tjänst för Gud. Det beror tydligen mer på vilket budskap jag kommer med, som vi såg tidigare. Herren bekräftade ordet med tecken och under. Tungotalet har däremot en direkt koppling till andedopet som vi ska se senare. Nu ska vi gå in på den sjätte punkten, att vi behöver den helige ande för att peka på och vittna om Jesus. Den helige ande vill enbart peka på och upphöja Jesus, aldrig sig själv. Och när vi får del av den helige ande så vill han använda oss till att göra detta. Och vi kan se detta i ett par bibelställen. Jesus säger så här i Johannes evangeliet kapitel 15, vers 26. När hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Och i Johannes evangeliet kapitel 16, vers 14 så säger Jesus så här om den helige ande: han ska förhärliga mig. Då kan man summera den här punkten på det här sättet, tycker jag. Att vittna någon enbart om den helige ande och hans gärningar, så är det troligen inte den helige ande som talar genom den personen. För när den helige ande talar, så vittnar han om Jesus Kristus och hans verk. Och då är det Jesu död på korset, hans uppståndelse och försoningen som står i fokus. Nu ska jag gå in på den sjunde och sista punkten som svarar på frågan om varför helig ande. Och den här punkten säger att vi behöver den heliga ande för att komma ut i världen och vittna om Jesus. Och det här är en väldigt viktig punkt som jag nu kommer att stanna en längre stund inför. Och varför den är så viktig, det är för att jag tror att den visar på vad som är huvudsyftet med det som vi kallar för andedopet. Först så vill jag bara säga det att andedopet är tänkt för alla kristna, även i denna tid, och inte bara för de allra första lärjungarna och apostlarna. Och det kan vi bland annat se i Apostlagärningarna kapitel 11, vers 15-17. Där har vi aposteln Petrus berättelse om när han mötte hedningen Cornelius och hans familj, och Petrus berättar själv så här: och när jag började tala föll den heliga ande på dem, alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas i den heliga ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att jag skulle kunna hindra Gud? Hedningen Cornelius och hans familj fick alltså uppleva exakt samma andedop som lärjungarna. Gud gav dem samma gåva som oss, sa ju Petrus. Och så refererade han till vad Jesus hade lovat lärjungarna precis före sin himmelsfärd. Andedopet erbjuds alltså även Jesu lärjungar idag. Men frågan är då vad som är Guds avsikt med andedopet. Det var alltså vid pingsten efter Jesu död och uppståndelse som de första lärjungarna fick vara med om andedopet. Jesus var då inte längre kvar hos dem, men han hade strax före sin himmelsfärd berättat för dem om vad som skulle hända. Och vi ska läsa ett stycke från Apostlagärningarna till. Där ser vi att lärjungarna var väldigt fixerade vid stora händelser som den yttersta tiden och Jesu återkomst. Men Jesus tillrättavisade här faktiskt lärjungarna och satte istället fokus på det som var det väsentliga, att vittna om honom för alla folk. Och det var just därför de skulle bli döpta i helig ande. Och om det här kan vi läsa i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 6-8. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och där var det slut på citatet då. Vi kan här förstå att hade inte lärjungarna fått den här kraften, så kanske deras lilla grupp hade stagnerat till en liten, sluten, exklusiv grupp. En sekt kanske, där frågan om Jesu återkomst kanske skulle ha blivit den viktigaste frågan. Men den helige ande motverkade denna stagnation genom att ge dem kraft till att bli vittnen ut till jordens yttersta gräns. Men andedopet fick också andra konsekvenser som lärjungarna kanske inte hade räknat med. Det blev konflikt och de blev förföljda, och detta bidrog faktiskt till att de drevs ut från Jerusalem till nya trakter. I Apostlagärningarna kapitel 7 kan vi läsa om hur Stefanus, fylld av helig ande, predikade om Guds gärningar för folket i Jerusalem. Men detta ledde just till konflikt och till att Stefanus stenades till döds. Sedan bröt en förföljelse ut mot de kristna, vilket i sin tur bidrog då till att de spreds ut över landet. Hade den helige ande inte utgjutits så hade inte detta hänt. Och vi läser från kapitel 8 och framåt. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Sen hoppar vi vidare fram till vers 4 och 5. De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Sen ser vi vidare i kapitel 9 i Apostlagärningarna att den kristna tron sedan spred sig snabbt vidare. Saulus, som hade varit med om Stefanus avrättning och stening, han skulle sedan söka upp och fängsla kristna lärjungar ända borta i Damaskus. Och det står så här i vers 1 och 2 i kapitel 9. Saulus, som fortfarande andades hot och modlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Alltså orsakade andedopet indirekt att lärjungarna spreds ut i världen med budskapet om Jesus. Men de hade ju också fått kraften till att klara av det. En sak som kom enbart i samband med andedopet, det var tungotalet. Lärjungarna började tala språk som de inte tidigare kunnat tala. Och som vi ska se så var det här ett starkt tecken för folket i Jerusalem. Och vi läser om detta i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-8. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen, och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är inte de galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Och där var det slut på citatet. Plötsligt så började alltså lärjungarna tala alla möjliga olika språk. Eftersom de flesta av åskådarna var fromma judar från olika delar av världen, så måste det här ha varit ett starkt tecken. De kunde ju Gamla testamentets skrifter mycket väl, och Gamla testamentets olika historiska händelser var ju faktiskt 2000 år närmare dem än oss. Så tanken måste ha gått till berättelsen om språkförbistringen vid byggandet av Babels torn, då alla människor plötsligt började tala nya språk. Parallellen är ju slående. Vad kunde då detta tecken betyda? Vad skulle ske nu? Och vi ska läsa först här nu om språkförbistringen vid Babels torn. Vi läser det från första Moseboken i Gamla testamentet, kapitel 11. Vers 1-9. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinias land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de sen som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp till himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, de är nu ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Och här var det slut på citatet då. Människorna i Babel hade alltså blivit så sammangaddade, så självsäkra och så självupptagna att kontakten med Gud hade upphört. Nu skulle de istället själva göra sig till Gud och bygga ett monument över sin förträfflighet vars torn skulle nå ända upp till himlen. Det här var alltså ett tempel man byggde på. Och det var inte för att upphöja Guds namn utan för att själva göra sig ett namn. När människors självförgudning går så här långt så är man inte långt ifrån den synd som Satan själv begick. Han ville ju också sätta sin tron högt över alla andra troner och göra sig ett namn. Han ville själv bli Gud. Men Gud Fadern kan inte tillåta människor att löpa hela den här linan ut, för då kanske det inte finns någon räddning kvar för oss. Oss som han trots allt älskar. Så i Babel splittrade han upp folket genom att ge dem olika språk. Och detta ledde såklart till främlingskap, misstänksamhet och konflikt. Och det gjorde att bygget stannade av och människorna spred sig ut över hela jorden så att gränser, länder och olika folkslag uppstod. Och Guds avsikt med detta är att vi ska söka honom. Det är tydligen en fara för mänskligheten att bli alltför enad. Då lämnar vi lätt Gud utanför och så slutar vi att söka honom. Och vi ska läsa om detta i Apostlagärningarna kapitel 17 vers 26 till 27. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Om vi nu hoppar tillbaka till Jerusalem och första pingsten så kan vi förstå att många av de skriftlärda och fromma judar som var närvarande när det första andedopet skedde, de måste ha insett att Gud ville peka på det budskap som ligger i berättelsen om Babels torn och språkförbistringen. Genom den så att säga språkförbistring som skedde den första pingsten så talade nu Gud om för folket i Jerusalem att deras tempelbygge hade blivit ett Babels torn där Gud var lämnad utanför. Jesus hade tidigare dömt ut judarna och deras självgoda exklusiva religiositet och han hade förutsagt att templet skulle raseras. Nu bekräftade Gud sitt ord genom pingstens dramatiska händelse. Många judar måste ha fruktat för att Gud nu också skulle sprida ut dem över hela jorden, vilket ju också skedde år 70. Lärjungarna själva måste också ha funderat över vad detta tecken betydde för deras del. På samma sätt ville nu Gud se till att de inte bara blev ytterligare en inåtvänd och exklusiv religiös gruppering. Gud ville sprida även dem ut i världen fast i deras fall för att vittna om Jesus. Precis detta hade ju Jesus förutsagt före sin himmelsfärd. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen ut till jordens yttersta gräns. Precis som skapelseberättelsen är en förebild till vår födelse och berättelsen om Noas flod är en förebild till vår pånyttfödelse, så är berättelsen om Babels torn en förebild till andedopet. Andedopet, den första pingsten, bar inte bara på ett budskap till Jerusalems folk vid den tiden. Det bär även idag på ett budskap till oss. Och vi kan då förstå Guds primära avsikt med andedopet. Det är att förhindra att de troende sluter sig så starkt samman att Gud blir lämnad utanför deras religiösa aktiviteter, där ingen mer varken söker Gud eller söker vinna andra för Gud. Han vill med andedopet istället föra oss ut i världen för att vittna om Jesus. Och därför handlar all sann väckelse om att bryta upp från det självförträffliga, inåtvända tornbyggandet och istället i andens kraft gå ut i världen för att vittna om Jesus och vinna nya själar för honom. Gud vill alltså celldelning, rörelse utåt, mission och evangelisation. Men samtidigt så vill Gud såklart enhet bland de kristna, men bara under Jesu Kristi namns baner, inte i några människors namn, inte i organisationers namn och inte i andra storheters namn. Bryt er ny mark och så inte bland törnen, säger Gud till oss i profeten Jeremias bok, kapitel 4, vers 3. Guds folk är ett folk på vandring, och det kan vi förstå av berättelsen om Guds folks 40-åriga vandring i öknen. I själva vandringen så ligger ett dagligt sökande efter Gud och hans ledning och tilltal. Men stannar vi upp och börjar bygga tempel, organisationer, kyrkor och församlingar med torn upp till himlen för att göra oss ett namn, ja, då har vi blivit som folket i Babel. Då får vi kanske räkna med att Gud kommer att sända en andeutgjutelse som ett medel för att stoppa dessa tornbyggen. Det kanske är just därför som väckelser ofta upplevts som splittrande, men vi kan då gott fundera över om inte det är just Guds avsikt i dessa lägen. Vi ska här minnas den konflikt och förföljelse som drabbade de första lärjungarna och som ledde till att de spreds ut i världen. För den människa som nu själv drabbas av andedopet och som är öppen för Guds vilja och ledning, så är andedopet såklart en underbar välsignelse. Att få kraft att bli Jesu vittne och vinna människor ut ur eländet till det eviga livet är bland det bästa man kan vara med om. Men om vi då som säger att vi redan upplevt andedopet funderar, så ska vi fundera över vad det blev av vårt andedop i ljuset av det här lilla bibelstudiet. Har anden fått föra oss ut att vittna om Jesus? Eller har vi blivit kvar vid något slags tornbyggande? Vi har ju fått kraften, men har vi viljan? Och du som inte anser dig behöva något andedop eller kanske inte ens tror på det, tänk då på att detta är vad Gud vill med ditt liv. Han vill ge dig denna kraft för att rädda många människor från att hamna i det eviga fördärvet. Kan du då säga nej till det? Nej, låt oss alla förstå vad Gud vill med andedopet och söka detta. Det är inte spektakulära scenframträdanden med under och tecken på löpande band som det handlar om. Det handlar inte heller om att få kraft, kunskaper och ekonomi till att bygga tempel, torn, katedraler eller mäktiga organisationer. Andedopet handlar om att i all enkelhet bli Jesu vittnen till jordens yttersta gräns om så skulle behövas, så som Jesus själv sa. Då blir våra kroppar ett tempel för den helige ande istället för att vi bygger tempel och torn åt våra kroppar. Helige ande är inget som vi kan förtjäna, men som Guds barn får be om, så låt oss be om att bli mer och mer som barn inför Gud och bli allt mer uppfyllda av hans ande. Och jag ska avsluta med detta underbara löftesord ifrån Jesus som står i Lukas evangeliet kapitel 11, vers 13. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom?